Du lyssnar till Sunnepodden, en podcast om människor som bygger platsen. En podcast som lyfter fram intressanta personer som gör Sunne med omnejd till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Hon befann sig i toppskiktet i en av de mest eftertraktade branscherna bland unga, kreativa med höga ambitioner i Stockholm. Hon levde storstadsliv och hade coola uppdrag för film och produktionsbolag, ena dagen för Ericsson, den andra för Volvo. Hon hade ofta producentrollen, det vill säga hon var den med ekonomiskt ansvar som pushade och krävde för att beställningar och uppdrag skulle levereras med kvalitet i tid. Hennes livskamrat var inte sämre han. Han åkte skytteltrafik över Atlanten för den då största reklambyrån i världen med storkunder som Armani. Men så en dag så fattade de beslutet att bosätta sig på landet i Värmland, i Tjustersby strax utanför Sunne. Vad som föranledde det och mycket annat ska ni strax få veta. Vår gäst idag är Lisa Hartvig Sörensen. Välkommen!
Tackar, tackar.
Ja, Lisa, det jag beskrev i ingressen här, det är ju två skilda världar, tänker man i alla fall så här utifrån. Kan du berätta mer om vad som liksom lite grann föranledde detta beslut att dra upp bopålarna?
Oj.
Nu är det länge sedan.
Ja, nu är det länge sedan. 14 år sedan är det väl.
Nej, jag vet inte. Både jag och Joakim, vi tröttnar väl lite på... Ja, livet i storstad och puls och stress och jobba dygnet runt och saknar väl det här liksom lite lugnare lilla livet. Sen har vi ju kopplingar hit till Sunne och Värmland sen tidigare, så vi letar ju efter hus under ganska lång tid med tanke att vi skulle ha det som ett sommarhus eller någonting och kunna vara här då och då. Och sen fick vi barn och...
Din äldste son, ja. Föddes han i Stockholm innan ni fattade beslutet eller var han?
Nu ska vi se. Då var vi en sväng och landade i Karlstad, tror jag. Ja, och sen när han skulle börja på förskolan varje fall så bestämde vi oss för att nej, men då provar vi att bo här. Så tanken var att vi skulle bara prova på.
Och prova på blev direkt ett beslut, alltså jag menar ni åkte inte tillbaka till Stockholm och fortsatte, pendlade lite emellan, utan det blev ändå så att prova på blev sen permanent.
Prova på blev ju så, men vi jobbar ju en hel del, vi reste ju en del de första tre åren tror jag, att, då gjorde vi uppdrag i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn också och pendlade så, då hade vi bara ett barn så då funkar det ju. Men sen när vi fick fler barn, det andra barnet, då sa vi att nej, men det går ju inte att vara borta så pass mycket och så pass länge. Så ja, och sen dess så har vi egentligen bara jobbat här lokalt i Värmland. Och ja, det har funkat. Folk tyckte ju att vi var helt totalgalna.
Stockholmsvännerna.
Ja. Som liksom flyttar ut på landet, ser upp oss från välbetalda jobb och sen så flyttar ut ingenting. Och vi hade väl ingen direkt plan heller sådär, vad vi skulle göra eller jobba med och sådär. Men det var, ja nej, men visst, det var väl lite grann som att kasta sig ut så. Det var det.
Kan du beskriva det här, vi som inte känner till sådär, hur, alltså att vara producent på ett filmbolag i Stockholm, vad kunde det vara, vad handlar det om, hur många har man i team och vad får man för beställningar och hur kunde liksom den här vardagen där se ut i kontrast till den vardag som du lever i idag?
Nu gjorde jag så himla mycket olika. Jag var ju både på reklambyrå och gjorde reklamfilm och musikvideos. Och sen så var jag på produktionsbolag. Och sen jobbade jag på TV4. Och så jag var ju och gjorde olika grejer. Och utifrån de här situationerna så är det ju olika förutsättningar också. Som typ när man jobbar med dokumentärfilm eller naturfilm så är man ju oftast ett väldigt litet team. Är det en reklamfilm som typ för Ericsson, då är vi ju 50-60 pers liksom, som det är en hel helministad nästan som ska byggas upp och planeras. Men sen har jag jobbat i olika roller, både som inspelningsassistent, nej inte assistent utan inspelningsledare, koordinator och sådana grejer som hör till produktionssidan då. Men också på plats, inte bara. För producentens roll är ju mycket att sitta på kontoret eller planera innan och efter. Så det är väldigt olika beroende på vilka.
Vad hade du för bakgrund? För då, jag tänker det fortfarande är ju det en bransch som lockar väldigt många unga. Mm. Vad behöver man liksom ha med sig innan man traskar in? Jag vet ju också folk som nästan praktiserar sig upp i den branschen. Men vad hade du med dig när du ändå började få betalt för att få vara på plats? Vad hade du gjort för något?
Jag hade ju läst på, dels hade jag läst på filmskola i Stockholm. Och sen så läste jag med en specialinriktad utbildning, producent, produktionsledning, uppe i Kalix, som var en välrenommerad skola då, jättesvårt att ta sig in på. Och där gjorde vi produktioner hela tiden, och vi var ett team också som lärde känna varandra. Och då blir det ju så, då får man ju de här, och så flyttar ju alla vi till Stockholm, och då är det någon som har kontakt med någon, och så blir det liksom... Så, och jag kom in väldigt snabbt, men jag vet inte, det var ju tur kanske också på något vis.
Men det där med nätverk, det funkar ju, jag tänker ibland oavsett var man befinner sig, så är det otroligt viktigt att ha ett gäng omkring sig som, ja, men som kanske också har samma ambitionsnivå som man själv, så att man hamnar i de där sammanhangen där det växer, saker växer och man dras vidare. Vad var det du hade, vad är det i, fortfarande kan tänka mig, med själva mediet film som är så lockande?
Ja, nej men alltså det är superhärligt. Det kokar ihop det allting, tänker jag. Med både liksom bild, ljud, skådespeleri, det är allting en och samma kaka. Och sen så är det ju fantastiskt kul att vara på set där man liksom varenda liten del, varenda kugge måste stämma för att det ska bli bra i produktionen. Jag gillar liksom hela den, både strukturen och att det är kreativt. Ja, och sen så är det ganska skönt också just att det är projektbaserat, att man gör en grej och sen så avslutar man den, då är det klart. Och sen så gör man nästa. Så att det blir liksom nya uppdrag.
Nu när du beskriver det så, var det så att du frilansade då? Eller var det, hade du ett eget företag, eller du var fast anställd mest på slutet, eller hur såg det ut för dig? Det kanske var olika?
Ja, det var olika, men frilansar gjorde jag ju till en början, och sen så var jag på en reklambyrå. Och sen så var jag på ett filmproduktionsbolag och då var jag fastanställd. Så det var lite varierat. Men mycket frilansar jag ju, förutom som du sa, de sista åren där kanske. Och då blir man ju ännu mer fast i det här ekorrhjulet.
För då är det beställningar från kunder utifrån som har en deadline och som ni ska leverera till för att få nya uppdrag.
Ja, precis. Och det blir snurr liksom och väldigt mycket jobb. Så man gjorde ju 10-12 timmar liksom per dag eller dygn. Och det funkar ju när man är ung och inte har någon barn och sånt. Och det är kul.
Men du sa att ni kom till en punkt och något ord jag vet du använder det liksom att söka det som var lite långsammare. Vad är det för något i långsamheten som finns men som man förlorar när det inte går långsamt? För att vara tydlig.
Det handlar väl om egentligen kontakt med sig själv kanske. Att man hinner inte riktigt tänka, utan allting går så fort. Som du sa, när jag skulle fundera ut vad jag gjorde vilka år. Så bara, nej, jag kommer inte riktigt ihåg det. För det bara snurrade så snabbt. Det ena avlöste det andra. Och sen så just det här med tid. Både till sig själv och till familj. För nu blev det ju fokus bara. Man levde ju i sitt jobb hela tiden. Och till slut så tappar man ju bort vem man själv är utanför jobbet.
Och de man umgås med blir ju de man är på arbetet med. Så det är klart att de blir till delar säkert ens vänner också, men, mm. men den dag man kanske slutar då eller hoppar över en ny produktion, då, då hinner man inte kanske Nej. Ens ha kvar dem om de inte råkar följa med och vara med i.
Mm. Ja, men så blir det ju. Mm.
Fick du, känner du nu, för nu har det gått ganska många år, gick du, går du att visualisera den drömmen ni hade tillsammans, är den här nu? Fanns det saker som verkligen, ja, nu har du haft så här moments hemma i huset att ah, det var ju så här vi ville ha det och nu har vi det. Mm. Så. Sen kan jag tänka mig att det bjuds ju motstånd när man bor i ett lite halvfärdigt hus på landet och mössen kanske knaprar i...
I kablar och annat.
Ja. Kablar också den delen.
Ja. Nej, men alltså det som jag inte nämnde förut var ju just det att vi ville ha ett friare liv.
Mm.
För bor man i en större stad så krävs det ju att man jobbar dygnet runt eller i varje fall ha ett fast jobb för att få liksom ekonomin och ens snurra runt. För att det är så pass dyrt att bo där och då blir det att man målar in sig i ett hörn och inte heller har möjlighet till att förändra sitt liv. Mm. Eller kommer man
för den orken eller tiden?
Nej, det finns inte tiden till det, utan man måste ha en heltidsarbete för att ens få det att snurra runt, för man måste ha bil. Och så på något vis så tror jag att drömmen var väl från början ett friare och enklare liv. Och det har vi ju lyckats med.
Mm.
Jättemycket tid har vi ju haft med barnen under deras uppväxt.
Mm.
Och sen så möjligheten till att förverkliga andra grejer som vi hade lagt på hyllan. Jag tror jag nämnde för er tidigare just det här med att man... Eller när jag började plugga film så var det ju just ambitionen. Eller jag ville jobba med någonting kreativt, någonting som var skapande. Och sen så hamnar jag in i den här producent-produktionsledarrollen som till viss del kan ju vara kreativ. Men det blir ändå också en mycket administrativ och en ganska negativ roll delvis. För att man måste vara den som står med piskan och säger till att nej, nu måste du göra så här. Eller du får bara 2 dagar till på dig att redigera färdigt. Eller, för att man har en ram eller budget och så. Och jag trivdes väl egentligen inte i slutet med den rollen. Så backa lite och se, vad vill jag göra själv? Nu har vi börjat, vi skriver en del själva och gör egna små manus och jag har målar mer och sådana saker som också ger.
Som får gå lite mer på intuition och lust kanske då. Det är ingen annan som står och piskar i att vilja att måla.
Nej.
Nu Lisa,
Nej.
Måste du måla.
Precis.
Måla en grön gubbe. Vi ska ju också naturligtvis tala om för lyssnarna, vad är din huvudsakliga sysselsättning för att ändå bekosta lite bensin och lite mat till barnen och lite målarfärg? Berätta!
Mm.
För det sitter ju ihop med din ursprungliga karriär.
Ja, på sätt och vis. Det gör det ju. Ja. Ja, men när vi flyttade hit så var det ju så att det är ju svårt att försörja sig enkom eller bara på att vara producent eller produktionsledare i ett litet län som det här. Så vi fick ju vara lite påhittiga och se för många olika ben kan man stå på. Och sen så också, vad vill vi göra? Lyxen av att välja det som vi bara tycker är kul. För att man just inte har den här ekonomiska superpressen. Men nej, så nu jobbar vi ju mestadels med workshops och filmpedagogarbete. Gör en del andra små uppdrag och sånt där. Men mycket på det. För det är...
Och det är skolorna i Värmland?
Ja.
Mm. Vad är det för årskurser?
Oh, det är lite varierande, men vi är mycket på högstadiet. Fantastiskt kul.
Mm.
Just filmworkshops.
Ja. Mm. Hur ska jag säga, hur får lärarna nys om att ni existerar? Eller från början i alla fall. Sen kan ni ju säkert ha arbetat upp som ni har relationer, tänker jag, med några lärare som är kvar.
Vi är ju ett gäng som är knutna till Region Värmland. Eller Film i Värmland som det hette förut.
Mm.
Så utifrån det så börjar det ju, och så då har de någon form av katalog eller inte vet jag, där de då eller kan rekommendera skolor som är intresserade av såna här workshops. Och det är olika från varje kommun också hur det går till. I Torsby så är det en jätteambitiös kultursamordnare som vi gjorde ett jobb för, och sen har det rullat på. Så.
Hur länge är ni inne och i en klass då? Hur kan det se ut? Går det och, är ni där en dag och så får de filma och prata och grejer? Eller,
ja. Mm. Ja, det är ju också varierat. Ja. Men alltså de vanligaste projekten kanske är liksom en halv uppstartsdag. När vi har liksom snackat med lärarna och vad det är för typ av tema och hur de kan integrera det i den dagliga liksom skolpedagogiken och så. Och sen så går det oftast en vecka eller någonting och då får de fundera på vad för typ av film och vad de ska skriva, någon grundmanus. Och sen kommer vi dit och så har vi en hel skoldag där vi filmar och gör allting. Och redigerar och klipper ihop.
Ni och barnen?
Ja, eller vi är ju där och hjälper till
ja,
bara.
Men de gör det själva.
Ja, hela vägen.
Iscensätter det. Ja. Har de någon sån här, det blir 10 minuters film eller det ska bli 3 minuters film? Eller har ni några ramar satta för dem? Eller kan någon väldigt entusiastisk ta en 20 minuter?
Ja, fast grejen är att det är så säger ju många, men vi måste göra en lång film. Mm. Och så här, men det är nästan svårare att göra en kort film som är koncis och som berättar någonting än tvärt emot. Så vi brukar säga att 3 minuter ungefär är det man hinner på en dag. Och då är de ju team. Så de är liksom hopsatta
4-5
stycken jag är i. Så det är mycket samarbete och hur de ska. Men de gör allt. De filmar, de skådespelar, de klipper ihop det och redigerar och lägger ljud och allting sånt.
Jag tänker det är så många barn och unga idag som gör detta även hemma. Mm. Unga tjejer man känner, de kör dansnummer eller de TikTok gör egna intervjuer och de är ju fria på det sättet och det kanske inte är så främmande som för en 15-20 år sedan.
Nej.
Det är ett medie de också är väldigt vana vid.
Mm. Tekniken är ju aldrig något problem. Liksom.
Vad kan det vara som är mest utmanande för dem?
Det svåraste tror jag är att berätta berättelser. Alltså från, vi säger, det måste finnas någon form av budskap och vi börjar alltid med hur slutar det. Mm. Att man vet från början hur filmen ska sluta.
Mm. För det är det ska nå.
Ja. Så det är väl kanske det. Alltså, de allra flesta har ju filmat och de har klippt ihop och sånt där. Men det är nog det. Det är nog liksom berättelsen som är det.
Har ni filmvisning sen då?
Ja. Sen när vi har gjort den här filmdagen så brukar vi liksom ha en dag efteråt där vi liksom både pratar om filmerna, visar dem. Fick de fram det budskapet som de ville? Har det varit ett känsligt ämne så kanske man snackar lite mer kring det. Om det är liksom värdegrundsarbete eller hur man ska vara mot varandra. Och sen brukar vi ha en riktig filmvisning. Vi har varit på arenan i Karlstad flera gånger också.
Oj, med vi hyr in popcorn och läsk och alltihopa.
Ja, men det är ju
kul för
det är det som är liksom, du måste veta det från början att det här ska visas. Ja. Det ska visas för alla åttor i hela den här skolan. Ja. För då blir det också lite mer press och lite mer så att det inte är något att bara slarva bort. Så.
Och det jag kan tänka mig också att det finns ju, i svenska ämnet så är det här, du ska kunna stå inför en publik och prata. Det här kan ju vara ett kreativt sätt att våga stå inför en publik, men du behöver ju inte stå där live, utan det finns lite klippning emellan och du kan ta om och ändå så levererar du.
Mm.
Ja, det är
roligt. Och sen så når man ju kanske också de som de eleverna som kanske inte alltid är superduktiga vanligtvis i skolan eller har svårt att sitta still eller sådär, som oftast brukar få briljera och glänsa under sådana här dagar. Och det är superkul.
Bryter lite det här, de vanliga rollerna i klassrummet.
Ja. Blir liksom ett kreativt kaos och inte kanske så som man vanligtvis jobbar i skolan. Liksom.
Och då kommer ni också in med en slags ny energi. Det är lite, jag tänker så här, när det andra kommer in i klassrummet så är det ju inte bara rollerna i kanske elevgruppen som ändras, utan också läraren backar tillbaka och ser en annan vuxen som kliver in som de egentligen inte har några fördomar om eller vetskap om.
Nej, och vi vet ju ingenting om eleverna heller, vad de har för roller eller om de har vilken typ av problematik eller vilka som är duktiga eller inte, utan alla är ju blanka
papper.
Och det är häftigt.
Vad häftigt, Lisa, det låter jätteroligt och det låter när du pratar om det som att ni trivs med det. Jag tänker, nu är det du och Joakim, ni jobbar ihop. Har ni hittat ett sätt, är det så att hur berikar man varandra? Man är två personer, det behöver man inte ens leva ihop med, men jag har ju kollegor som men hur, vad är det hos honom som är härligt att ha med honom i sådana här delar, och vad tror du han tycker är, ja, det här är ju Lisas grej, det här är hon ju.
Nej, men så blir det ju att vi har lite olika roller. Många liksom, ni lever ihop, har barn ihop och jobbar ihop, och så är fan orkar ni.
Ja, men lite så, sorry, du själv.
Men nej, men jag vet inte, jag är kanske mer intresserad av teknikbiten. Jag tycker det är superintressant med hur man filmar, vilka vinklar, vad man kan göra för någonting, och även redigeringsarbetet. Joakim är ju mer från hans bakgrund med liksom innehåll, storymässigt. Även fast vi hjälps åt, så tror jag kanske om man skulle dela upp det lite så. Och han är den här lite mer flippriga, lite flyga och sådär. Och jag har en del hand om administration och kontakt.
Bokar in tiderna, ja, och när ska vi vara där och hur många är de och så.
Ja, men vi kompenserar, eller kompletterar varandra på det viset också. Och det funkar, ja. Det blir en annan sak också. På något vis så känner vi varandra så väl. Mm. Så man kan ju stå och snacka och så filmar man i varandras ord, för man vet ungefär vad som kommer och vad man vill få fram och så.
Då ska vi säga, du sa det här, att du är teknikintresserad. Det är ju så att du också kan sköta en biograf, Lisa.
Det tekniska.
Du kan se till att folk får se filmen. För en del av dig är ju också har gjort mycket åt Sunne kring det här med film. Du var med när det var filmfestival i Sunne. Du var väl kanske initiativtagare till det.
Jag startade
en liten filmfestival. Och när var det då i tid? Var det...
Nu ska vi se. Vi flyttade ju hit 2008. Och precis i samma veva där så var ju vi och besökte teaterbiografen och blev helt förälskade. Bara, wow, en sån pärla som ligger här.
En av Sveriges äldsta biografer.
Ja, den tredje äldsta är det väl, som fortfarande är i drift. Och jag tänker på liksom Fyrisbiografen i Uppsala och de här som verkligen gör någonting av att de är äldre och att det liksom... Men här tyckte jag bara lite tyst och lite så här skymundan. Så vi började jobba eller engagera oss ideellt där och hjälpte till liksom runt omkring. Och sen, och det här måste ju ha varit typ 9-10-20.
Ganska snabbt.
Ja, ganska snabbt efteråt. Och sen fick de nys då om att jag hade kört 35 film på filmskola för herrans massa år sedan.
Och det är sån lite gammaldags film som man, för de som inte nu är så... sitter jag och vevar här i studion och hör en gammal smatter om
det.
Filmremsa som slår, det är
så gammal film. Ja, det är 35 mm som man trär i en stor projektor. Och,
alla Bergman på något sätt i urminnes tider.
Ja, precis. Och så var det ju då. Det var ju liksom innan allt blev digitaliserat. Så fick jag åka på kurs och så lärde jag mig det liksom ifrån grunden och sådär. Och även hade vi en väldigt duktig äldre maskinist, Jorsen, där som jag gick bredvid under lång tid.
Du satte Sunnes biograf ännu mer på kartan, måste vi väl säga.
Säger
jag nu då, som ändå vet att det också fortfarande, nu har vi inte en filmfestival längre, men det finns ju en filmklubb med ganska många medlemmar.
Ja.
Och ni visar aktuell film. Jag tror att på torsdag till exempel så kommer det en prisbelönt film, är det inte så? Berätta om filmklubben.
Det startade ju lite senare. Alltså filmfestivalen och så, det drog vi väl igång någon gång och körde 2 år tror jag. Innan det tog lite för mycket tid för
var
oss.
Det så, när var den låg den? Inte sommar va?
För den var på sommaren och det var väl det som var så knöligt. Och då hade vi tre barn och sådär och det blev lite ohållbart i längden. Men... den ligger ju fortfarande där och puttrar. Kanske man skulle dra igång någon filmfestival igen. Men på hösten då kanske.
Ja, jag tror att man är lite mer filmbelägen då va?
Ja.
Att kura in som en dag som den här.
Nej, men sen vet jag inte. Sen jobbar jag ju där på biografen som maskinist. Och så kan det ha varit 2013, jag vet inte. Någon gång där kanske. Som vi träffades några stycken och sa, nej men gud, ska vi inte starta en filmklubb? Och så gjorde vi det
bara sådär, med en gång.
Har det alltid varit torsdagkvällar? Jag vet att det är torsdagkvällar. Alltid varit torsdagkvällar. Mm. Mm.
Nej, sista torsdagen i varje månad så visar vi film. Mm.
Har ni något sånt här, att det är någon stadga där det står det ska vara filmer av det här slaget? Eller hur görs urvalet? Gör ni det ihop? Är det en liten styrelse som sitter där? Eller hur?
Ja, det är en styrelse. Och sen så får medlemmarna vara med och önska oss också. Men vi brukar väl säga att det ska vara film som kompletterar det ordinarie utbudet som finns på bion. Så att vi liksom inte visar sådana filmer som går på ordinarie program. Mm. Och ja, kanske lite mer alternativ. Men då går, alltså, lite mer från världens alla hörn. Så, både dokumentärer och annat alternativt. Mm. Men det är jättekul. Och det är väl... Vi startar ju lite av egoistiska skäl.
Nu längtar jag efter särskilda filmer här som jag inte riktigt har fått.
Nej, men det
kanske var
så.
En av fördelarna. Jag tänker så här, i Stockholm finns det ett fantastiskt utbud, men när man bor där är det inte alltid man ens hinner, man kanske inte hinner ta del av det. Men nu ser du till att ta hit det, så får du ta
precis.
Nu har du tiden också.
Nu har jag tiden och jag får se fantastiskt bra film. Men alltså det är ju häftigt att det gick så... Det kändes som när vi startade att det fanns något uppdämt behov där. Mm. Så vi blev ju ganska snabbt 130 medlemmar tror jag. Mm. Och det är ju jättemycket i en så pass liten ställe som Sunne. Ja.
Om vi återvänder till Lisa här och varför ni flyttade hit. Varför blev det just Sunne?
Men som sagt, vi kollade ju på hus lite överallt. Tror jag 100 hus i slutändan. Åkte runt. Men det drogs alltid uppåt här åt Fryksdalen till. Och sen så, jag menar, Sunne runt omkring här är det ju vackraste plats som finns i hela Värmland, först och främst. Och sen är det en kreativ bygd, progressiv kommun, bra företagsklimat. Och andra konstnärer som bor och lever och gör om det, så kanske vi klarar det, var väl vår tanke.
Det var det. Och ni kände det ganska snabbt. Nu vet jag, ni hade ju varit här lite tidigare och kanske känner det, atmosfären så här, bara som sommargäst så att säga. För på sommaren är det ju också som mest aktivt.
Och som vackrast.
Och som vackrast. Om du fick drömma, eller så här ska jag säga, vad är det, om du fick drömma kring bygden som den är, finns det någonting man, du känner det här måste vi vara rädda om, eller det här skulle vi kunna utveckla?
Det vi sökte när vi flyttade hit var ju just det lilla livet. Det småskaliga. Och så det kanske är det då, att bevara det småskaliga, bevara landsbygden och den lilla butiken eller det som är lokalt i närheten. Så,
det som är lite byanda.
Ja, precis. Mm. Nu finns ju det gott om också. Mm. Men
man ska vara rädd om det. Mm. Ja. Lisa, tusen tack som kom till Sunnepodden.
Tack så hjärtligt för att jag fick komma.
Jag ska också såklart tacka vår studietekniker här, Peter Obarius, och även Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin för Sunnepodden. Projektledare är Anneli Jansson och jag som har intervjuat heter Susanne Nyman. Och välkomna tillbaka!